Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Välkomna till filmpodden Håller den podden, när vi tittar på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Jag heter Martin Sonneby, and if you pod with me, you podding with the best. Här är Erik Broström.
Say hello to my little friend, huh?
Här är Fanny Agazzi.
Hej.
Hej, och här är Ola Rädd.
Ja, jag säger heller ingen replik, för jag ser fram emot 40 minuter Martin Sonneby firar av sina raketer.
Ja, det, alltså, jag vet inte. Jag tror att jag har... jag kanske avger liksom framtoningen av att så här, jag är en snubbe som älskar Scarface. Ja. Det vill jag kapa på en gång, så är det inte. Okay. Jag kanske tyckte det var en fet film en gång i tiden, och den kanske håller, kanske inte, men jag är inget sånt har Scarface-affischen på väggen hemma, eller hade.
Men hade kunnat ha. Det är väl inte en våldsam gissning. Ja. Jag vet inte, du kanske aldrig hade filmposters på väggen, men
det hade jag,
ja.
Men det var absolut inte Scarface.
Nej. Men om vi säger så här, du känns, om vi justerar den här utstrålningen, du känns som en kille som kan repliker från Scarface.
Oh ja. Och, men den är ju legendarisk för sina repliker.
Ja, gud, ja.
Och den är ju... alltså jag har ju till och med tagit såna och liksom... tar ju egna grejer och latinifierat dem som att de låter som att de kommer från Scarface. Jag heter Revinga. Jag bor och jobbar i Miami Bay. Det finns så mycket. Alltså i varje scen finns det ju en sån legendarisk replik.
Ja, verkligen.
Som har gått över till klyschot och sen blivit cool igen. Okej, var börjar vi? Regi Brian De Palma.
Ja. Manus Oliver Stone.
Ja, precis. Är det här Oliver Stones True Romance?
På något sätt. Alltså att han liksom skrev en och fick göra en annan, menar du?
Ja, men lite
kanske.
Så.
Han hade lite genombrott så, eller?
Ja, han hade väl inte gjort någonting innan, va?
Nej, Plutonen är väl 84 det året efter.
86.
86 till och med, just
det. Var ju 80, var det just det.
Men vänta, den är beskriven av en annan dude.
Det här är 83, förlåt.
Exakt.
Den är skriven av en annan dude, egentligen, va?
Vilken?
Den har ju gått igenom flera, alltså det är flera som har skrivit. Det var ju några som skrev på den som en remake på 32, filmen från 32, där det var en Italian gangster.
Just det, det ska vi ju säga också. Det här är ju som någon sorts remake.
Ja. Ja.
Och jag har inte sett den där från 32. Jag tittar inte på film från 32.
Nej, det gör du inte.
Den är väl inte klassisk, eller jag vet ingen som har sett den och berättat om den.
Nej, men han tillägnar ju dem som har legat bakom den och skrivit
exakt.
Den. Så det måste väl vara
precis. Alltså, de har ju löst baserat på det. Det var ju, tanken kom ju lite från att jag tror att producenten som är Bregman heter han, tror jag. Martin Bregman kanske. Som hade sett originalet och tänkt, så här är det ju nu med kokain, så som det var under förbudstiden. Det var ju spännande att översätta.
Just det.
Så det är ju, den är ju löst baserad på den, och det är ju en sån här rise and fall klassiker av en gangsta.
Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Robert Loggia, som är Frank Lopez då. Vi har Mary Elizabeth Mastrantonio. Vi har massor med faces som dyker upp, som är välkända men som man inte riktigt
kan namnet på.
Ja, men F. Murray Abraham kan man ju kanske namnet på ifall man är nörd. Han som dödade Mozart.
Helikopterhängningen där.
Helikopterhängningen,
ja, precis. Den är.
Steven Bauer som alltid har liksom gått från den här filmen till att göra lite så här tv-films B-grejer tills han fick drug lord i Breaking Bad också.
Manny Rivera.
Yes, Manny Rivera. För övrigt den enda kubanska skådespelaren i den här filmen.
Mm. Ja, det.
Kubanerna måste vara tokiga, heter en annan film.
Ja,
Mark Margolis är ju ett välkänt face också.
Ja, också från Breaking Bad bland annat. Men spelar alltid tyst, okarismatisk mördare typ.
Ja.
Det är väl hans typecast, tror jag. Mm.
Som sagt, regisserade Brian De Palma och vad har vi för minnen av den här då? Det här har på något sätt liksom alltid funnits.
Ja, ja. Det känns som en sån här film som man inte fick se, som man såg lite så här för tidigt också. Såg hemma hos någon kompis förmodligen.
Mm.
Den är våldsam, det är mycket. Den här får man inte se, lite sånt.
Den var ju känd för att vara våldsam. Ja. Det här är ju från den tiden när det var farligare med våld, tyckte folk. Och det var också väldigt coolt med filmer som var våldsamma. Så det var ett argument för att se dem.
Precis, det var ju coolt att se den här filmen.
Ja.
Det minns jag.
För det är ju inte bara liksom att han skjuter folk, utan fan vad han drar ut på det. Och är otäck som en jävla...
Ja. Ja, men det är väldigt, ja. Jag tycker att det är väldigt bra våld i den. Jag tycker att det är någon styrkorna i den. Men det gör ju också att det är otäckt. Det är psykologiskt våld på många sätt. De suger på det och
Vad säger du, Fanny? Minns du första gången du såg den?
Ja, alltså jag såg den här i högstadiet med Hedvig. Vi hade vi försökte gå igenom så många gangsterfilmer som möjligt, för vi tyckte det var snygga killar. Fast, ja, jag vet inte. Vi såg nog mer så här killfilm, tror jag. Åh, nej. Men alltså sånt som man trodde var killfilm.
Var det fler i den här kategorin som ni såg?
Ja, jag lägger in den här. Fear and Loathing.
Ja.
Den lägger jag in där, för det var en sån som vi bara, ah, okej, vi borde väl.
Var det för att få en in på killarna liksom, så att ni skulle kunna diskutera film med dem och så på så sätt få hångla lite?
Ja, det var ju absolut inga sådana killar jag någonsin hade mött tills jag var typ 18. Men absolut, okay. Om de hade varit mer kognitiva så hade vi säkert jobbat för det.
Det enda jag känner gemensamt med de två filmerna är så droger och färgglada skjortor. Eller?
Ja.
Bra spaning, det är väl det de har gemensamt, tror jag.
Ja, det är inte mycket
mer. Precis, men det här är, jag mindes väldigt lite av den här, och jag tror att det var för att jag såg den i en lång kavalkad av kasino. I kasino har jag precis sett om jättemånga gånger sedan. Men, vad heter de andra? En tjur i Bronx. Alltså, massa sådana där.
Ja, just det.
Scorsese-filmer.
De omutbara kanske också.
Så jag helt enkelt blandade ihop väldigt många av de här väldigt länge. Och det var jättespännande att se den igen. Erik, du smygsåg den, eller hur var det?
Nej, men hos någon kompis där. Ja. Jag såg den bara liksom.
Ola.
Jag kan inte placera det. Det känns inte som att jag smygsåg den så tidigt, utan det var mer en sån som fanns och jag har sett den några gånger, tror jag, genom mitt liv. Men jag kan inte placera den mer än så.
Inte jag heller. Jag minns inte första gången jag såg den. Det bara känns som att man antingen såg man den när man var jätteliten och sen kanske någon gång till och sånt där. Men det var någon så här som alltid, den dök upp på någon hemma hos någon kompis. Eller så, jag har något minne av att den gick på tv när man var liten, men det är inte ens säkert att det var så, utan det kanske var Miami Vice. Det kanske är konstruerade minnen.
Ja, jag har också något tv-minne, och det är också troligt i så fall att vi har sett den censurerade versionen.
Ja.
Och den här klipptes det.
Ja, och den var 53 minuter lång.
Den mest kontroversiella scenen, förstått, också enligt Wikipedia, är den här motorsågsscenen. Som ju på sätt och vis är ganska... Alltså den är väldigt psykologisk och sadistisk, men de har klippt bort ganska mycket av det visuella.
Just det.
Alltså men de tyckte ändå att den var för hemsk.
Jag läste att det inte var så mycket bortklippt faktiskt. Brian De Palma sa att han blev inspirerad av Psycho, där man faktiskt får fantisera mer än se. Och det som oftast florerade som ett klipp som klipptes bort var en hängande arm. Men det var också någonting som Brian De Palma hävdade att han inte riktigt hade tänkt ha med. Så att det var någonting som föll bort på klippbordet ganska naturligt.
Jag har en känsla av att den här scenen, när man ser att huvudet och det blöder, inte var med.
Det kanske klipptes bort, ja.
Du har en känsla av det.
Jag bara försöker tänka, för jag tror också att man tror att mer är bortklippt, men i själva verket så är den, jobbar den väldigt indirekt. Men den är djupt obehaglig för att den är så grafisk i hur de pratar, hur långsam den är. Nu ska jag såga lite i benet. Kolla nu vad jag gör med din vän. Alltså, det är en väldigt jobbig scen.
Ja, alltså, rent praktiskt vet jag inte. Är det bra att börja med huvudet?
Nej. Jag tror inte de börjar med...
Alltså, jag tror att de tar benet.
Jag tror att de hugger av armen och att blodet stänker på honom.
Ja.
Så har jag tolkat det. Det är inte att de sågar honom i huvudet.
Han sågar honom i huvudet. Okay. Nej, jag tror att det rinner blod från pannan. Nu går vi in väldigt grafiskt i den här huvudscenen. Men det kan ju också vara så att man bara sågar lite i huvudet. Man öppnar huvudet och sen är jag fortfarande min ben med det.
Alltså. Jag har tänkt att det är huvudet. Men sen har jag tänkt att det är armen. De ändå hade en prop arm. Och att han säger now the leg. Det känns lite dumt att börja och säga...
Ja, men det var... Ja.
Det är rimligt.
Ja. Å andra sidan så...
Generellt är det ju rätt orimligt. Så att jag menar, vem säger att man ska vara rimlig i det orimliga egentligen?
Men du har inte träffat många kolumbianer. Det här är ju standard.
Kommentar på...
Det här är ju bara being good host.
Ja, så.
Som att säga hej från Bogotá. Ja.
Ta med en vän så vi kan hälsa ordentligt.
De är jävligt snajdiga med motorsågen, det måste man säga. De tar bara lite på toppen av huvudet.
Det slår mig också, på tal om den här scenen, att det slår mig att jag tyckte att Al Pacino var väldigt cool i den här rollen. Mm. Och att jag fortfarande tycker det lite, att han är inne i den där väldigt fientliga situationen. Och de är så här... you got the money? No, it's not here. It's in the car, right? No, not in the car. Och så håller man på och så bara... Okej, what do you say? Come back, we start over. Alltså, det är så sköna repliker han får hela tiden. Jag tycker det är avsevärt. Jag trodde jag skulle tycka de var töntigare än vad jag tyckte nu. Jag tycker fortfarande såhär, fan vilken för skön, cool kille ändå.
Det är en bra roll liksom.
Tyckte du det?
Ja, men han har så här skön style. Alltså det är många sådana grejer när han är typ såhär, don't forget I am the boss. Så han är typ såhär, okay, you finish, can I go now? Alltså det är alltid typ såhär, han är kaxig men på ett såhär... Jag ska inte säga charmigt sätt, men det är någonting som tilltalar mig. Jag tror att det är mer Pacino än rollen.
Alltså han är så jävla bryr sig inte.
Ja.
Alltså han är så ocharmig. Det är han ju. Mm. Han är ju den ocharmigaste skurken av de alla.
Ja, det är inte sympati. Det är inte det man är ute efter. Det är bara att han är liksom...
Och han är så där stötig på det där så här... ett tag tänkte jag så här, fan... Och det minns jag från första gången jag såg den också. Att liksom jag tänkte, men han är ju sån jävla klant. Varför håller han på? Varför fuckar han upp det för sig så här? Varför fuckar han allt? Varför är han så jävla arg? Varför är det så jävla... Varför håller han på?
Den klassiska frågan från Fanny. Varför ska han hålla på?
Nej, men alltså på riktigt. Han är, alltså, ofta brukar ju skurkarna ändå... tillläs var lite mer coola. Men här, det är som känslan så här, men du är ju du, snart kommer du ut så här, trampa på en kratta och få liksom den skallen typ.
Men det är väl
så.
Att han är mänsklig. Han är ju inte bara någon superskurk, utan han är ju en bonläpp med en starkt driv, och det är väl en del av att han funkar, för att han är ju osympatisk på så många plan. Alltså inte bara att han gör onda grejer, utan han är också ganska låg och ganska korkad.
Han är ju aldrig... Han ler en gång i den här filmen, det är montaget.
Ja, och han är taskig mot folk. Och...
Eller han kanske ler någon gång med tjejen när han försöker förföra henne. Fast det är ändå montaget. För jag försökte tänka så här, när låg han?
Men det är roligt att han funkar som en hjälte. Att man behöver inte vara mer sympatisk än så här. Så det är lätt att tro att man måste vara så väldigt... schysst i grund och botten för att få vara en filmhjälte, men har man en stark drivkraft som man kan identifiera sig med, så kommer man väldigt långt på det.
Men det är små detaljer som gör alltså det, han går ju på sparlåga från liksom hans utsatthet på Kuba, att han har varit liksom, att han hatar kommunister och så, det är ju I killed communists for fun liksom. Men, och det går ju ett tag på det liksom, och att han har någon slags i och för sig lite incestuöst förhållande till sin syster, men han bryr sig om folk. Sen när man börjar vara så här, jag vet inte om jag tycker om honom så mycket längre, då stoppar de in det här attentatet som lönnmördaren ska göra, där han liksom drar gränsen vid barn. Och då får man ju tillbaka någon slags, det är någon slags redemption, att så här, vi kommer heja på dig till slutet nu för att du vägrar döda barn. Det är så de har byggt upp det dramaturgiskt.
Men jag tror, alltså det där är ju, allt det där är ju sant, men jag tror också att det finns en grundläggande, att man ser världen från hans håll, och man känner att han känner så starkt, Och man kan själv känna bara att jag hade kunnat vara någon fattig jävel som vill ta mig upp och gå över lik och vara kaxig för bossen. Och jag tror att det räcker liksom. Han är så här antihjälte. Han behöver inte vara bättre människa än så. Det är bara att man känner
men han är också
det.
Konstant arg och säkert jätteskadad från det där kriget. Liksom. Eller han måste ju ha varit med om någonting. Det tänkte jag på när man såg den där scenen med motorsågen.
Mm.
Att så här, det var som att han kanske zonade ut. Alltså att man tänker att absolut. Han kanske har varit i sådana situationer.
Men han är väldigt mänsklig också. Man fattar, han är liksom en ung kille som inte har levt det goda livet och vill ha brudar. Liksom. Och det, man behöver inte känna sympati för det. Men han inte är någon konstig, distanserad, sadistisk boss som Nej. Bara vill döda folk.
Men han kunde ju ha varit mer som sin kompis. Hans kompis är allt det där. Och charmig.
Men han har inte varit med om samma skit, tror jag. Nej. Han har varit med om skit, men inte samma... Samma nivå av skit.
Nej, jag tror inte det.
Jag upplevde att han var sympatisk fram tills de gör den där första dealen. Alltså fram tills motorsågscenen, fram tills han skaffar fram pengarna och han har kvar varorna och lämnar över dem till bossen. Mm. Och sen, eller nej, fan det är ännu längre fram. Jag tror, just det, när de åker ner till Colombia.
Mm.
Där, när han gör så en 75 miljoners deal. Kommer tillbaka och är så, nu har vi made it. Nu har vi flyttat upp ett par snäpp på samhällsstegen. Vi var ingenting förut.
Mm.
Vi hade inte ens våra skor på fötterna och jobbade som diskare. Och det var, allt var skit. Men sen, fram tills att han gjorde 75 miljoners deal, då ser man att någonting med hans ögon bara blir så. Allting bara så här, okej, all mänsklighet bara rinner ur honom. Där någonstans förlorar man all sympati för honom.
Ja.
Och sen försöker de får tillbaka sig med så här no cage man, no women, no cage. Alltså, men det, så, nej, det går inte.
Och jag tror inte att det är mer att man ska börja heja på dem igen. Jag tror att man fördröjer publikens liksom tålamod bara.
Mm.
Att vi vet att han kommer, vi vet nog ödet där. Alltså redan när man ser honom sitta vid sitt bord och ha övervakningskameror. Man vet vart det är på väg.
Mm.
Men man vill ha liksom en extra liten så här förmildrande omständighet för att ta sig hela vägen.
Men det är ju inte heller en film där man egentligen ska heja på honom, utan man ska lite grann leva med honom och frossa i honom. Lite som en sån skurk. Jag tänker på sån här Shakespeare-pjäser som jag har lite samma stor som en skurktragedi, typ Rickard III eller Macbeth eller något sånt där. De är ju gjorda för att vara onda, men man ska också se världen från deras håll.
Ja, men
och känna någonting när de går under. Och båda de har också det här slutet när allt har gått åt helvete och de, istället för att börja gråta eller vika ner sig, så går de ut med bang liksom. Så man känner, det är de ensam mot hela världen och de viker sig inte. Så där, och då ryser man ju också lite. Det är ju väldigt känslostarkt.
Ja, det liksom lämnar mig med känslan lite grann så här. Det kan inte vara fel på hela världen. Så förmodligen är det lite fel på dig.
Det är helt sant. Men det tänkte jag också på det med sympatin. Att resten av världen framstår ju generellt som ganska osympatiska i den här. Alltså antingen är det skurkar som känns ganska vidriga på olika sätt.
Ja.
Ja.
Och sen kvinnorna som är inte heller jättesympatiska för de är knarkade och distanserade. Och det är liksom, det finns ganska få människor i den här världen, eller också framstår de som när han är på restaurangen på slutet och skäller ut omgivningen, så framstår de just som lite döda sådär amerikaner som de kan kontrollera sina känslor, men de har fan inget bättre att erbjuda.
Mm. Men, och jag gillar den serien, jag tycker den är när han är liksom så här: you need people like me so you can point your fingers and say look at the bad man. Alltså det finns ju någonting
coming through. Alltså han kör jävligt mycket på bad man. Han fortsätter skrika.
Did you hear that? I'm a bad man.
Alltså, hissen våning för våning.
Still doing that bad man.
Men jag gillar det för att det är på något sätt, det är som du säger, vi frossar lite er och det är lite som att han berättar för tittaren också att så här, nej, men du gillar att det finns folk att skylla på. Det är ju lite så också. Så jag tycker den scenen är väldigt bra.
Det är en sak som jag kanske sa det redan i förra podden, men att det här sägs ju vara en film som kriminella älskar.
Ja.
Och det roliga var, jag tänkte, för jag läste lite om den här första filmen från 32, som ju handlar ganska mycket om Al Pacino på något sätt. Scarface var hans riktiga smeknamn.
Al Capone.
Vad sa du?
Al Capone.
Al Capone, jag sa Al Pacino. Ja. Mm. Det är också förvirrande. Men ja. Lite samma namn. Ja. Men ja, Al Capone, precis. Och Al Capone lär ha älskat den första Scarface-filmen.
Ja, kan jag tänka mig det.
Som har samma story. Mm. Och det är ju någonting sån här brottsromantiskt. Jag tror att om jag hade varit en kriminell som hade velat ta mig upp med narkotikahandel, så hade jag också älskat filmen. Precis, ja, som att jag hade älskat Wolf of Wall Street om jag vore en sån börskille.
Liksom. Ja, en obegåvad kille från Djursholm.
Mm. Ja, men precis. Alltså,
nej, men man kan alltid göra skit mycket pengar på att vara...
Någon som älskar tanken på att göra affärer och klipp och tjäna grova pengar. Liksom. Ja.
Men det finns en sån här ung, cool värdighet i hela Scarface öde, eller Scarface, alltså Tony Montana, att han får allting. Han kan inte hålla det, men han dör någon slags kriminell hjältedöd. Mm. Det är ju en annan sak om han blir liksom en del av systemet och kapitalist och liksom växer in i den rollen. Då blir det någonting som man istället kan förakta. Men här kan det vara någon typ så här, fan, du gjorde det på dina egna ben. Mm. Och sen så dog du våldsamt, precis som på dina egna villkor. Liksom. Så det är ju verkligen så här... Det är verkligen en klyschig bild av hur en kriminell borde fungera.
Ja, liksom. Men jag hör vad du säger, det är sant. Det är någonting i det där som är... att han inte tämjer sig på något vis. Mm. Men det ger ju lite resultatet att man sitter och bara, men är du aldrig nöjd?
Ja, för vanliga människor.
Men sluta skäll ut dina kompisar. Men sluta bara sitta i ditt bagkar och bara, I don't need anyone. Me. Alltså, herregud, sluta.
Men liksom. Ja, nej, det kan ju bara sluta på ett sätt. Det går inte, den där snubben har ju bara en bana och det är bara rakt in i döden eller väggen eller någonting. Det finns ju inget annat.
Finns väl en sån här politisk undertext här. Jag har inte järnkort på Oliver Stone, men jag har fått för mig att han är lite så politiskt medveten på något sätt, så att det finns en sån
varenda film.
Ja, men precis, så han jobbar med det, och det gör han här också, så det är ju ett sätt att visa upp någon slags nidbild av den amerikanska drömmen där det handlar verkligen bara om pengar till vilket pris som helst. Mm. Och där det också är den här tomheten som en någon som att vara jurist och tjäna mycket pengar skulle också känna det. Vadå, är det bara det här det handlar om? Och den här skurken känner precis samma sak. Vadå, ska jag bli 50 år och tjock? Och så, vad ska jag göra med mina pengar? Liksom?
Ja, men jag tror att det är därför så här kriminella har den här som en ikonisk film. För att de förmodligen ser bara en väg. Och det är bara så här, snabb väg till framgång och en snabb död. Ja. Det är hela deras, och det är, han personifierar hela
mer
deras.
Mer än de kan hoppas på.
Ja, men han har ett drömliv. För att det är så begränsade deras drömmar är förmodligen.
Ja, ja. Ja, men precis. För att det blir som en slags romantiserad, nästan, alltså citat, vacker dröm för dem. Mm. Gudfadern är inte vacker. Den slutar jättedystert och du måste döda din bror och du är ensam och du får leva med det resten av ditt liv. Beroende på hur många...
Men det är massa personal.
Ja, men Gudfadern...
Det har ju inte han.
Men, jo, han har det, men han skiter fullständigt i dem.
Precis.
Men Gudfadern handlar ju också om att födas in i någon slags privilegium som man inte vill ha. Mm. Så det är en helt annan... Den här handlar ju verkligen om någon
som... Ja, det är en organisation. Det här är en jävla recluse.
Ja, men att ta sig upp bara med hjälp av sin vilja och sin kaxighet och sin, du vet... Han bara har så mycket ballar och sådär. Så jag tror man gillar det om man kommer från ingenstans.
Men jag fattar inte riktigt vad som... För att om... egentligen, personen som är kriminell, som ser den här och ser upp till honom, jag tror att den går raka vägen till att bli Ziggy i The Wire, säsong 2.
Minns inte Ziggy.
Alltså en liten sprätt i hamnen som så här, har tatueringar här och bjuder en höna på öl, typ.
Ja.
Alltså, bara så här, en total... Alltså, varför blir han inte skjuten direkt?
Mm.
Liksom, han är ju så jävla otrevlig. Han är ju så jävla knäpp.
Absolut. Nej, men det är väl som att filmer handlar ju om de där som lyckas. De handlar ju inte om de som hade lite på gång och sen gick det inte bra.
Nej, det är klart.
Det är en annan film.
Det finns, men det är ganska få filmer som väljer att så här, vi visar inte Mozart, vi visar den här helt okej kompositören som ändå fick jobba lite.
Aldrig så bra. Men nej, det är sant. Men fortfarande, det borde kanske han kanske borde haft någon mer charm. Någon liten. Bara lite. Alltså, för det enda jag känner med är när han sätter sig vid de där ungarna och så här säger, kolla nu, han ska slicka åt den där tjejen.
Ja.
Han kommer sträcka ut tungan och de skrattar. Men det är fortfarande inte... Han gör aldrig någonting mer sånt där igen. Utan men... han är bara en kall sten.
Det är en av mina favoritscener som jag kallar för glass och fladdrande tungor. Jag tycker det är himla rolig. Jag tycker Al Pacino är väldigt rolig där också. Att när han visar den där tungan, han sa... What the fuck is that? Han försöker ta tag i tungan. Typ som att det är en alien. Ja. Och sen det är en grej med barnen. Jag tycker det är så här, hela den grejen är väldigt rolig. Och där är också en sån grej som jag tror att man liksom stannar kvar i filmen för att den har några såna stunder, inte många, men några såna små humorstunder.
Är försvinnande få.
Ja, men jag tycker också att den har också en väldigt bra plats i filmen för att den har en annan ton och det är en ton som kompletterar andra så bra. Att han är någonstans lite ett barn som vill bjuda tjej på glass. Men han har också förstått lite mer än sin kompis att vi måste ha pengar. Det är pengar.
Ja,
han har ändå genomskådat den här beachmiljön, vad det egentligen handlar om.
Utan pengar har jag bara glass. That's my only move.
Ja. det är också en sån där tror jag att kriminella kan... eller om man är en minoritet eller någonting kan identifiera sig med så här, att man sitter på den här beachbaren. Men man kommer aldrig bli accepterad. Man är ju bara en jävla svartskalle liksom. Det tror jag också de är så här. Jag kommer aldrig bli insläppt. Jag kanske skaffar en snygg tjej, men det är bara för att jag har pengar.
Just det.
Jag kanske får liksom, men, och jag kanske kommer in på en schysst restaurang, men det är bara för att jag är här uppe.
Ja, just det.
Så vad handlar det om då?
Vadå?
Att du, var du kommer ifrån handlar det om, eller?
Nej, men jag tror att alltså, det är hela utanförskapet. Alltså,
han är född in i den klassen.
Han är en ständig underdog liksom. Han kommer aldrig bli accepterad. Inte ens i den kriminella världen så är han accepterad liksom.
Nej.
Och den känslan av att, så här, att utanförskapet så bara, men fuck you ändå då. För jag kommer aldrig bli accepterad här av någon egentligen. Så då kan jag lika gärna bara be alla dra åt helvete och skjuta vilt omkring mig.
Ja, och det är en väldigt rimlig utgångspunkt med tanke på att det utspelar sig i Miami liksom, där under den där det var så mycket kubanska flyktingar som säkert inte fick jättebra rykte.
Nej, precis. Ja, det ska vi väl kanske ta också. Det var ju, jag vet inte hur mycket det här stämmer. Oliver Stone är ju inte känd för att hålla sig till sanningen hela tiden i sina filmer.
Nej.
Så om det här... Jag har hört om ett sånt beslut av Castro just, att han tömde sina fängelser. Och bara, dels för att det är så här, ja, det är bra för staten Kuba, så här, slippa den kostnaden. Det är bra att bli av med liksom kriminella element i samhället, och det är bra för att han hatar USA, så bara låt dem ta dem då. Så de släppte ut folk ur fängelserna, men sen vet jag inte liksom allting runt om att de kom till Miami som flyktingar och så. Jag vet inte hur mycket som stämmer, men det tror jag stämmer lite grann i alla fall.
Ja, men det kan jag tänka mig måste saker hitta på.
Och sen Miami var väl i en sån där upprustnings fas där. Det hade väl varit jävligt nedgånget och nu skulle det börja liksom rustas upp mer.
Som jag förstod det så var Miami bara en sömnig så här liten så stad i södern, så där det bara var pensionärer.
Som resten av Florida.
Ja, precis. Ja. Och sen kom kokainet in och bara helt plötsligt bara så här skyskraper och jättestora båtar. Det kom in så jävla mycket pengar.
Ja, men jag vet att de gjorde i alla fall South Beach, vet jag, var så här riktigt nedgånget i perioder. Men och att de liksom har försökt, nu är det väl
nu är det ju liksom, hur mycket som helst, alltså hur flott som helst, men då var det så precis under uppbyggnaden så kom in mer och mer pengar. Det kom in mer och mer kriminalitet, men pengarna dök upp. Hundratals miljoner. Folk gick och köpte så Mercedes för cash.
Alltså,
det öppnade upp sådana cash. Varenda bank i USA hade en sån cash deposit i Miami. Av någon konstig anledning.
Alltså det är fan det sjukaste stället jag har varit på. Alltså. Miami. Jag har inte varit på så många ställen i och för sig, men ändå. Det är verkligen så här, man känner ju typ om det regnar mer än 2 timmar så är det liksom en översvämning. För att det är bara liksom lite hus på träsk. Alltså det känns så konstigt med allt det där tjusiga och den där stranden. Och sen så bara, så är allting bara egentligen en teater på ett träsk.
Det finns ett GTA som utspelar sig i Miami. Jag kommer inte ihåg vilket av dem det är.
Vice City, va?
Ja. Det är så roligt, ja. Man får ju väldigt mycket GTA-vibbar när man ser den här filmen. Och det är säkert ingen slump. Jag antar att de har också tittat på Scarface.
De har nog bara tittat på Scarface. Ja, men... det är det de har gjort.
Ja, men det är verkligen så. Alla de spelen börjar ju med så här en dude med två tomma händer.
Ja.
Och sen så här, snor en bil.
Ja.
Och sen blir det en grej till. Ja. En grej till. Större och större stötar.
Precis.
Tills mycket... den oundvikliga kraschen kommer.
Ja. Mycket göra karriär i brottsvärlden och mycket... Ja. Ja, mycket också sådär övervåldsamt på ett sätt som provocerar.
Det som var i LA.
Är det San Andreas? Eller
ja, San Andreas tror jag det är. Där man blir sviken av sin kompis. Alltså där, jag pallar inte med.
Spoiler.
Jag tänker inte, men herregud, det kom ju typ... Ja, okej.
Michelle Pfeiffer, vad säger vi om Michelle Pfeiffer?
Åh, oh, vad rolig hon är. Hon är som scener ur äktenskap kommer gå ända jämt. Så jävla bitter.
Hon är ju lite sådär att man har svårt att se varför han älskar henne så mycket. Och då får man ju tänka att nej, men det är för att hon är bossens tjej. Hon är en symbol för någonting.
Mm.
Precis.
Ja, att det verkligen är så. För att den andra, hans kompis är ju intresserad av alla tjejer. Han älskar verkligen tjejer. Och Tony Montana verkar ju inte bry sig så mycket.
Nej.
Mer än att, oj, där är bossen tjej.
Mm.
Och så ser han allt det där som han har velat ha i det.
Men hon har inte gjort så mycket innan. Alltså hon har gjort lite tv-filmer. Men för en segway från förra filmen så är hon ju med i Grease 2 då.
Just det.
Och sen så gör hon Scarface. Och sen är det ju bara tuta och kör. Sen får hon ju karriär liksom. Jag tycker hon är bra.
Ja, det är fantastisk.
Jag tycker hon är jävligt bra.
Ja.
Framförallt så tycker jag att det är en bra kvinnoroll i den här filmen, tycker jag.
Två bra kvinnoroller, tycker jag.
Nästan. Jo, det är bra, men just hennes roll tycker jag är väldigt bra.
Mm. Där har vi en backstory som heter Duga, förmodligen.
Förmodligen. Ja.
Det är Patreon-material.
Ja, det är ju Patreon.
Ja. Den är långt ifrån. Ibland så vet man ju backstoryn. Här vet man absolut inte.
Ja. Nej, det är, alltså, han är ju inte jättesnygg. Hennes man.
Nej, kommer det här kosta pengar som inte ser, eller ska vi ta det redan nu?
Nej, vi tar det sen. Det ska kosta.
Ja, repliker finns ju, har ju blivit populärkulturellt allmängods i den här. Det är, dels är det ju scener som är så legendariska. Det finns ju 5-6 så legendariska scener.
Ja.
Men replikerna, det är ju, det finns ju från liksom scen 1, alltså hela vägen, så är det ju bara liksom ikoniska repliker.
Kan
bara
du ge oss en topp 5?
En topp 5 repliker från Scarface. Alltså det finns så jävla mycket. Alltså vi har ju sagt 3-4 stycken redan.
Ja.
Alltså Say Hello to My Little Friend är ju kanske nummer 1. Den kan ju alla.
Mest berömda. Den kan man även om man inte vet var den kommer ifrån.
Say good night to the bad guy. Hans gräl med Elvira är ju både giftiga och...
A womb is so plural. She can't even give me a fucking baby.
Mamma mia.
She wakes up with a Kool-Aid for breakfast. Och sen är det ju också den...
First you get the money, then you get the power repliken.
Only got two things in my balls and my word and I'm breaking from nobody.
Precis.
Massa sådana.
Alltså man kan ju räkna upp dem. Man kan sitta i timmar och räkna upp dem.
Ja, men det är väl ett bra team då mellan manusförfattaren och Al som har satt repliken också.
Ja. Har ni någon som har fastnat liksom?
Jag tyckte den var med tungan var rolig.
Ja.
Mm.
Den där what you like?
Ja, just det. Ja. Det är kul. Han är liksom...
det är lite mer Al Pacino än Scarface, känns det.
Ja, han är lite pryda på något sätt. Men han är också bara machopryd.
Mm. Han vill ha tag i tungan.
Ja, men jag tycker också att det är obehagligt. Ja. Att han blir något mänskligt över att han slutar, vad håller du på med? Ja. Men slickar, jag vill inte se din tunga.
Nej. Ja, det är roligt.
Ja.
Ni då?
Jag tycker slutet är också väldigt bra. Alltså... jag sitter så här. Det är spännande fast jag vet hur det ska gå. Även om jag inte har sett den så vet jag hur det ska gå. De är ju orimligt många. Och han är hög som ett hus. Men jag gillar bara själva. Den är snyggt filmad och det är så, Spielberg var med och regisserade lite. De brukade besöka varandra.
Okay.
Så han regisserade några scener där i slutet. Ja, slutet är klassiskt.
Jag gillar slutet. Jag gillar generellt, men jag sa det, jag gillar våldet i den här. Det är så utstuderat. Jag tycker det är bara helikopterscenen som inte är så här speciellt filmad, men den är så jäkla psykologisk att man fattar, titta in i deras kikare där de ska se det nu och bara känna hur jävla jobbigt det är att hänga på helikoptern.
Också enormt opraktiskt. Det borde ha gått att göra på något helt annat sätt.
Absolut.
Åka upp och hänga honom, men bara skjuta honom någonstans.
Alltså det tar säkert en halvtimme att starta en helikopter.
Är det förresten, för jag kollade i Wikipedia där de underströk på något sätt att allegedly är han en kallare. Tror vi att han är det? För det är ju lite undertext där att han tjuvlyssnar på dem och hör att de är oense. Och att det är ganska troligt att han bara, är det en här som är i vägen för mina planer? Jag dödar honom. Eller är han verkligen en kallare? Alltså båda grejerna är ju tänkbara, men man får aldrig reda på det.
Jag har nog tolkat det som att han är informant.
Jag tolkade det först, men sen så kände jag, okej, fast varför fick du se den här nyckelscenen när han tjuvlyssnar på deras samtal då? För den kändes ganska viktig. Så det är lätt att läsa in att han väljer att göra sig av med den ena för att få igenom sin
deal. Jag litar inte på någon.
Men det är i alla fall, det är också schysst att det är en värld där man inte vet.
Man får väl ha sin egen uppfattning kanske. Ja.
Jag tycker det är läskigare att han inte är en källare.
Ja, det är ju det.
För att det är, liksom, det är så obehagligt att man kan dö bara på några så lösa misstankar. Liksom.
Mm. Ja. Jo, det är väl intressantare så. Det tycker det blir en bättre nyans i filmen. Jag har nog alltid bara tolkat att han är
det. Jag gjorde det först också. Men
han erkänner ju att det var han som försökte mörda Tony sen. Den hämndscenen är ju grotesk, men ganska bra.
Ja. Det är roligt med slutet. Det har varit en ganska mörk scen och så är det lilla slutet när det är en kille kvar. Vad ska vi göra med honom då? Han står där och
han
är så jävligt Ernie, tror jag.
Ernie?
Han är lite tjock. Står...
Fan vad svettig han är.
Han är så svettig och så bara vill ha ett jobb. Liksom. Ja. Och sen bara, du fick ett jobb, Ernie. Grattis.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Han vågar säga tack efter det, i alla fall.
En grej som jag tycker för mänskliga, det måste jag fråga också, för det var en fråga som kom upp. Al Pacino, gör han det här bra eller dåligt? Jag vet fortfarande inte. Jag har sett den här filmen alltså minst 5 gånger, kanske 10.
Jag tycker han gör det bra.
Ja. Men man kan ju också i förra argumentet att det här är en riktigt pajeroll.
Det är en pajeroll, och därför tycker jag det är så imponerande att jag köper ändå. Trots att det är liksom, du har gjort några månaders dialektträning. Folk som kommer från Kuba skrattar åt hur du gör det här. Alltså det är väldigt överdrivet.
Några månader?
Nej, men jag vet inte. Nej, men han har väl gjort någonting.
Är det inte otroligt dåligt?
Ja, det är ju det jag tänker. Förmodligen är det jättedåligt.
Förmodligen är det jättedåligt. Men det är liksom, hur bra skådis är man om man lyckas ändå? För mig så lyckas han ändå. För att jag ser det och ändå tycker att han gör en bra prestation. Så jag tänkte på det också nu så här, fan det är over the top, men fan vad han är. Al Pacino är Pacino, alltså.
Han är där hela tiden. Det är inte ett ögonblick av att säga att någon liten så Al Pacino bryter igenom. Han är ju Tony Montana i varenda sekund.
Och jag kan ju inte bedöma hur bra han gör dialekten egentligen, men det finns ju också det där, man kan vara en teaterskådespelare någonstans och så står man och gapar, för gör man på en teater och det låter ju inte äkta och det är liksom lite för mycket, men om man sätter det så sätter man det.
Jag tycker man märker lite när han snackar med sin kompis ibland. Att hans kompis, jag förstår att de är olika personer, men jag tycker fortfarande att Al Pacino har en, han kommer någon annanstans ifrån. Jag blir förvirrad av det. Och jag tycker det låter lite som att han för att mörka pratar som en stroke-patient ganska ofta.
Jag tycker också att i då just de lite mer så här lågmälda, vänskapliga scenerna så tänker jag mer på att han har en tjock, pålagd accent liksom. Men när han är den här total, gå igång Tony Montana och är farlig kriminell och så, så tycker jag det funkar att det är 100%. Mm. Kanske mer än 100, eller du vet, han är verkligen, jag vet inte om det är det bästa Al Pacino har gjort, men det är verkligen mycket en Al Pacino-film.
Jag tror på den här tiden så är det Pacino som lyckas göra den på det här sättet. Han sagt i en intervju att han inte var säker på att han ville göra det. Och vem ska regissera och bla bla bla, så frågade han Robert De Niro om så här, vad tycker du? Och sa De Niro, men fråga Brian De Palma, och om inte du och De Palma gör den, så kommer jag göra den med Scorsese, sa Robert De Niro. Och jag tror att Robert De Niro skulle göra det sämre.
Med Scorsese? Nej, jag tror att det hade blivit bättre.
Jag hade gärna sett De Niro göra det, men jag tycker verkligen att Pacino levererar.
Ja, det är klart jag hade velat se De Niro göra, men jag tror att Pacino gör, alltså det är svårt att se någon
De
annan.
De Niro
men...
har ju gjort Al Capone.
Ja,
ja, just det.
Ja, med den äran. Mm. Det är det omutbara. Mm. Det är inte så att han är dålig på att spela boss eller så här, det är bara det att om han ska gå in och göra den här kubanska grejen. Ja,
det är sant.
Jag vet inte.
Jag hade hellre sett Scarface med Scorsese och De Niro än De Palma och Al Pacino. Även om den här blev ikonisk, men den blev ju ikonisk för att den är pajig, tror jag. Eller för att den är liksom, för att den är för mycket. Den är väldigt originell, jag vet inte. Det finns ju ingen film som den här, gör det?
Nej, men det är kanske därför jag inte vill att någon annan ska göra den. För att det är så. Men det är intressant att se vad som hade kunnat tänka vad som hade kunnat bli.
Sen är det en grej till också som jag tänkte med hans mänsklighet. Det var ju så här, det var ju det här med att han med barnen, han är ju bra med barnen, helt sjukt. Tony Montana är bra med barnen och verkar tycka om barn.
Ja.
Men sen också det var scen där när han är i Colombia med Omar och Sosa. Och ska liksom göra affärer. Och ja, det var först nu när jag såg om det så jag noterade det här, att det kommer in någon typ av så citronvatten som man ska skölja
händerna
i. Och han börjar äta. Han äter citronen. Det är väl inte meningen?
Nej, eller? De ska tvätta sina händer.
Och han bara sitter där och bara såhär, frukt, gott. Så för att du illustrerar vilken jävla hick han är. Ja. Han vet inte, han kan inte sånt.
Det är kul att de gör så lite av det, men det är ändå tydligt att...
För ingen säger någonting.
Nej, det är ingen blick. Det är bara den här grejen att såhär, han är verkligen inte en av dem. Men att han också, det är hans pondus på något sätt som också berättas igenom det. Att han säger, I'm gonna eat a lemon. Alltså det är någonting att han typ såhär, det här är självklart för mig.
Ja.
Vem, det är lika gärna ni som har fel. Alltså
precis.
Typ den attityden.
Precis. Det är nästan som man tror att de också ska börja äta för att han gör det. För att man antar att vi är, för att han har sånt jävla självförtroende.
Två år senare sitter alla och mumsar på den där citronen.
Ja, då vågar det inte.
Nej.
Ja, men det är sant. Och det finns också när han sitter i badkaret och vrålar åt tvn för att alla hans familj har lämnat honom.
Ja.
Då ser han ju såklart, eftersom man är i Miami, så är det någonting om fåglar, det är såna där
flamingo,
så
han bara pelicans fly.
Fly pelican fly. Alltså man bara, vad
är det? Var tydligen en del av hans dialektträning, just den frasen. Uh-huh. Look at them pelicans fly. Som kom med i filmen. Men jag håller med, det är fruktansvärt roligt att det är uppenbara flamingos. Det är väldigt roligt.
Det är en Citizen Kane film där jag kommer på. De är ganska lika.
Ja, den är ju i samma.
Men hela uppgång och fallgrejen återkommer väl. Jag tänker också att det här är, även om det är en historia om en enkel så här bondsk person och gangster och etnicitet och allt det där, så är det ju, måste det vara en roll som många regissörer kan identifiera sig med, som de kommit upp liksom från ingenstans, och nu är de plötsligt jätteviktiga personer och som tar massa kokain och har en paranoia för att han ska börja rasa.
Ja.
De är helt omänskliga.
Ja.
Nej, men alltså, jag vet inte, paranoian... det blir så här, jag börjar jämföra så med typ maffiabröder, och den paranoian där, den tycker jag är så jävla snygg.
Ja, den är bättre och illustrerad.
Här, men den är ju så här, gud, alltså den står ju upp hit.
Mm. Alltså när jag ska panera mat och har helikoptrar flygande i köket.
Hela den där.
Alltså paneringsnojan, eller alltså den scenen är ju så jävla, han är så jävla svettig.
Ja, det är 10 minuter som känns som jobbigaste stunderna i en film ever, typ. Det är verkligen
fruktansvärt. Men och det är här är det ju mer en galen man. Men jag får lite också känslan när han sitter och skriker i badkaret där, att han pratar om någon politiker på tvn. Alltså att han skulle varit en sån som rageade mycket på Facebook om man bara hade haft det. En sån gubbe. Proserar mig lite. Alltså,
ja, jag kan tänka mig det. Det är roligt att han väl är boss och inte har, behöver inte jobba lika mycket för att det rullar på. Så sitter han och bara rageade. Ja, shitpostar liksom.
Skvatt galen från början till slut.
Och bråka med Schiffert på Twitter. Ja.
sen är det där oundvikligt liksom, man ska ta sig till toppen oavsett, för det finns inget val. Det är lika bra, just att det verkar som att han har liksom en tidsinställd bomb i huvudet, bara den kommer att smälla av när som helst. Jag kan lika gärna det bästa av det här året jag har eller någonting. För att det kommer att ske. Men vad heter det, Frank Lopez är ju så, han är ju en sån smart, han är en smart dealare. För han håller ju på en nivå, du vet, han köper 100 kilo ibland eller 50 kilo ibland. Håller på en skön nivå, har ett bra liv. Han är kung i kvarteret, han går på klubben, han har en snygg tjej, en snygg sjövilla, allt är lugnt liksom. Sen kommer fucking Tony Montana och bara, we gotta step it up with the distribution. Man bara, vad fan, we had a good thing. Vad fan, vad är problemet liksom?
Det finns andra tjejer, måste du ha hans?
We gotta go, we got Chicago, New York. Man bara, nej. Ligg på 50 kilo, det är lugnt. Det är ett skitbra liv.
Ja. Men det är påpekats att han har ju allt rätt i allt. Hans två gyllene regler är de som Tony bryter. Don't get high on your own supply och don't underestimate the other man's greed. Och att han säger typ såhär, men Sosa kommer ju döda dig, han kommer säkert skicka folk. Alltså du vet såhär, allting, det stämmer ju.
Han liksom säger också att nyckeln är att inte vilja ha allting utan ha det lugnt.
Ja.
Men det är en sån här hybrisk grej. Det är också, apropå det med så här klassiska tragedier, så är det ju en sån här gammaldags tragedigrej att någon ska ha hybris och sen ska det straffa sig.
Ja, flyger för nära solen och så vidare.
Ja, precis. Ja, men det är mycket så här grekiskt. Det görs väl inte lika mycket tragedier på något sätt nu för tiden, men den här har ju verkligen den klassiska kurvan över att det vänder och går neråt istället för att det blir ett lyckligt slut. Så får man bara se sånt där katarsis slut. Liksom.
Ja. Har vi några siffror då?
Det har vi. Den hade budget på 25 miljoner.
Ännu mycket.
Ja, det var det. Och den spelade in 65-66 miljoner worldwide på box office. Så det är inte sån här en smash hit.
Nej.
Den la sig på ungefär plats 15-16 det här året.
Men VHS-marknaden.
Ja.
Självklart. Och sen DVD.
Toppades av Star Wars Return of the Jedi, såklart. Terms of Endearment, Flashdance, Trading Places, War Games på nummer 5. Damn. Octopussy, Sudden Impact, Staying Alive, Risky Business, National Lampoon's Vacation, Superman 3 kom före, Never Say Never Again, andra Bond-filmer om man säger, och sen Scarface.
Ikoniska filmer från det året ändå.
Det är
har så legat kvar.
Ja, många. Även, vad ska vi säga, Hajen 3. Kanske inte legat kvar särskilt bra.
Är det Hajen 3D?
Ja.
Jag vill inte att man utelämnar.
Nej, Dennis D-tid. Quaid's skamfläck i, eller han kanske har flera för sig, men är det så jävla.
Men det här är en sån här film som, den är ju ändå, ja, den är ju snart 40 år gammal och fortfarande så, alltså drar ju säkert fortfarande in pengar någonstans. Det är så den låg ju på Netflix ett tag till exempel.
Ja, visst.
Inte nu längre. Har jag kollat det upp?
Nej.
Så jag fick hyra den.
Ja, här blev det hyr.
Samma här, så att då drog den ju in. Just
det. Ja, men precis. Så vi har ju liksom tryckt in så där 150 spänn i Scarface nu.
Ja, man kan säga att det går fortsatt bra för den filmen.
Ja, nej, men på något sätt. Alltså, den tickar ju på.
Ja,
så jag, vet, alltså, jag tycker det är mer intressant om man får reda på siffror. Så här, vad har den dragit in sen premiären?
Ja, det är
alla kategorier. Det är synd att inte sådana siffror finns.
Det vore kul. Om det är någon som lyssnar som vet en bra sida där man hittar det, så får de gärna tipsa. För att det vore ju bra att få till.
Ja.
Det vore kul att veta hur mycket de spelar in efteråt. Liksom.
Ja, för box office, det är bara en del av, speciellt för en sån här film.
Ja, framförallt nu för tiden. Förut betyder box office allt.
Precis.
Och det är fortfarande som man mäter det liksom, i alla fall i USA. Nu är det fortfarande, alltså, nu är det så mycket annat som spelar in.
Exakt. Har vi några priser?
Nej, den hade lite Golden Globe-nomineringar, men det var typ bästa soundtrack, vilket jag tycker är what the fuck. Jag tycker det är det jag stör mig på mest i den här filmen.
Ja. Nej, jag gillar den musiken, i alla fall den där som är i början och
ingen
slutet.
Ingen uppskattar en syntetisk synt mer än jag efter min rockperiod när jag var ung, men det här är till att gå över gränsen för vad min syntöron klarar.
Jag kanske har en okritisk 80-tals nostalgi en sån fas, men jag gillar den här kostiga flykten från New York-stämningen som blir...
Den gillar Ja. Det är bara, det här är för mycket.
Den är lite smörigare va? Också.
Jag vet inte, den har ju en låt som där blev tappade jag lite suspension och disbelief när det kom den här träningsmontage-låten.
Pump liksom. It up. Nej,
något med the limit.
Push it to the limit.
Den gillar jag mer.
Ja, men det kändes som en Michael J. Fox-film plötsligt.
Ja, men det har jag inga problem med.
Det kändes lite som en hemma VHS.
Jag kan se Gina i gympingkläder.
Absolut, jag kan också det.
Push it to the limit.
Jag kan se Michael J. Fox som Tony Montana.
Det är ett kul stilbrott, men det är ett stilbrott. Det är en konstig ton som blir...
Det var väl låg väl i tiden då att det skulle vara ett sånt liksom träningslåt montage i varje film.
Det är
väl
så. Absolut, det är verkligen ett 80-tals träning.
Karate Kid, Rocky, alla hade liksom så, men fan han tränar ju inte Tony Montana, vad fan ska vi göra? Han lyfter pengar säkert.
Kul att ha det låten fast han håller på med sina vapen
liksom. Ja, precis.
Visar han gå in på banken 5 gånger.
Ja, precis.
Ja, men jag tror att Al Pacino var nominerad också Golden Globe, men de vann ingenting.
Okay. Nej. Det är ju mer intressant vad den har liksom gjort i efterhand snarare än vad den fick för priser året den kom.
Ja, men det är väl, den var väl så här X-rated. Jag kan inte deras grejer, men att det var verkligen ett problem med censurnivåerna.
Ja.
Så att de kanske inte ville ge den mer uppmärksamhet.
Nej, det är sant.
Mm.
Den första filmen var tydligen censurerad. Den första Scarface, som gick liksom bra hand i hand där.
Mm.
Den stred mot deras konventioner och tydligen regissören till den visade någon slags oklippt version i vissa delstater där de tillät det. Och sådär.
Aha, ja. Mm. Ja, jag har lite casting-grejer också jag kan bränna av. Mm. Glenn Close, original choice för rollen som Elvira.
Mm.
Men filmproducenterna tyckte hon var för ful.
Ja.
Sa de det uttryckligen?
Jag läste att vi tycker inte att hon är tillräckligt sexig, så det kommer att funka.
Det var ett citat i Hollywood Reporter.
Ja. Andra som var tilltänkta var Gina Davis, Carrie Fisher, Sharon Stone, Sigourney Weaver med flera. Sen jag har sett så mycket andra sådana castinggrejer. Steven Bauer blev castad utan att han behövde göra audition. Det var någon som såg honom och bara, oh, han ska vara Manny. Och jag kommer till min absolut pärla av casting angående Manny. Det tar jag bara till slutet. Och det kommer ganska snart. Miriam Colon spelar Tonys mamma. Hon var bara 4 år äldre än Al Pacino. Det är intressant.
Ja, han ser inte jätteung ut. Det gör han inte.
Nej, det gör han inte. Han och Manny, det är liksom så att det är nästan en sån proto-tjej-mentor-förhållande. Ja. Det känns inte som att de har vuxit upp tillsammans.
Nej.
Det är,
I told what you told me to say. I worked in sanitation.
Ja. Det är också roligt.
Ja. Och det här är inte så mycket med casting här, men ändå roligt att F. Murray Abraham började spela in den här filmen, och när han var på set fick han veta att han skulle spela Antonio Salieri i Amadeus.
Aha.
Och så märkte han hur tonen skiftade från alla på set. Att det blev så här. Hey Murray, hey, come on. Du vet, så här, det blir mycket trevligare helt plötsligt.
Då fick han cred då?
Ja, men att nu är det så här, fan, han, det tjänar vi på. Det här är en roll som många vill ha, spela Salieri. Mm. Det var många som sökte den rollen. Och sen när folk fick veta att han fick den, då blev det så här, han säger att han märkte en stor skillnad i hur han blev behandlad.
Okay. Mm.
Mycket, mycket bättre. Vilket leder mig till min absoluta favorit då. Och det är ju att Al Pacino fick besök av John Travolta, Callback to Grease, som sa att han ville vara med i filmen och han ville spela Manny.
Nej, men jag kan se det. Men han var ju extremt ung, men att det är stor åldersskillnad, va?
Stor åldersskillnad, och det är ju Travolta. Vad ska han göra som kuban?
Nu försöker jag så här, jag vågade inte göra någon typ av Travolta imitation för du kan göra det.
Men ta bara början. Ja. Hey, Rebenga. Liberdad.
Ja, det här låter mörkret.
Nej, han är ju inte så mörk. Han kanske är den minst mörka ändå. Ja. Jag skulle ändå vara beredd att se det för att se hur det blev.
Ja, men
liksom.
Det är för med tungan också. You do this, the girls they know! Hey, no. Ja. Ja. Det funkar liksom inte riktigt.
Nej, nej.
Nej, nej. Oh, nej.
Det har varit en annan film. Mm. Men ja, annars hittade jag inte så mycket casting som var superskoj.
Tom Hanks var till närheten av den här filmen.
Tom Hanks var tilltänkt. Bara för sakens skull. Självklart, han skulle spela alla roller, tror jag. Mm.
Dök inte Taggart upp? Var inte han i... alltså, Taggart från Beverly Hills Cop.
Beverly Hills Cop.
Ja, men alltså, var inte han en polis i första scenen? Jag vet inte.
Det är bara... släppa in honom i landet? Eller vilka...
Ja, men precis.
Gud, de såg man ju rätt kort.
Jag vet inte. Ska vi kolla ut?
Ja.
Är inte det där Taggart i bakgrunden? Jag... Nu ser man ju bara byxorna på honom, men...
Jo, det är han. What about homosexuality, Tony? You like men, huh? You like to dress up like a woman?
What the fuck is wrong with this guy? Am I kidding me or what? Jag kan leta efter det.
Ah.
Det där var en grej också som Castro gjorde. Castro gillade ju inte bögar i början. Så han var ut med alla bögar. De är inget bra för folkhemmet.
Så han borde bara sagt så här. Yes. Mm. Så hade de varit så här, oh, you're one of those, okay. Bye.
Ja, så har den frågan med det att göra, eller är det bara att de försöker trakassera honom?
Jag tror de bara försöker trakassera honom.
Jag tror att det är möjligt att den frågan ställdes när flyktingar kom från Kuba.
Ja.
För att Castro ville rensa Kuba på homosexuella.
Ja.
Och då, jag vet inte om det var anledning till att avvisa eller acceptera liksom folk in, alltså släppa in folk i landet.
Ja, men det tror jag, men här tror jag att det är för provocerande, för de har redan bestämt sig, de har redan sett en statuering. De vill ju bara höra vad han säger liksom. Det är ju klart liksom.
Ja.
Ja, men precis. Det är lite kul med hur de refererar till Kuba och kommunismen, att man känner ju någon sån här sympati för honom när han klagar på det kommunistiska systemet och han vill minst han forma sitt eget liv i USA. Men det skorrar ju samtidigt så oerhört falskt när forma sitt eget liv är att bara gå över lik.
Ja, ja verkligen.
Så det är ganska fin och sådär lek med det.
Här, det där är inte Taggart, va? Eller?
Nej.
Nej, det är det
nej,
inte.
Nej, okay, det är inte. Okay, nej,
då hade jag
nej.
Fel. Då hade jag fel. Okej. Okay. Sorry.
Usch!
En grej bara.
Ja, jag har lite
han, som, han som dödar Tony Montana till sist.
Ja.
Varför ser han ut så?
Solglasögon på natten. Alltså,
varför dyker en Terminator plötsligt upp? Eller någon typ av
Terminator.
Val Kilmer i solglasögon?
Han borde ju gå in i väggar. Det är så mörkt där inne. Det är bara svart sammet på väggarna. Och han har solglasögon.
Ja, men då alla de andra ser ut som typ El Paso. Liksom.
Ja, precis. Det är verkligen vilda.
Det ser någon slags expanded universe att de korsbefruktar varandra, Terminator och Scarface. Alltså, han är en Terminator.
Ja, men han känns ju, alltså det är kanske att det ska vara lite sådär någon symbolkänsla av att han är liksom döden eller ödet eller någonting, att han är lite mer än människa så.
Ja.
De andra är mycket mer mänskliga och han kommer liksom bara gående lugnt och sätta den i nacken.
Som sportskytt så tycker jag att det är väldigt bra att han håller på säkerheten och har skyddsglasögon när han skjuter.
Ja, men du ser.
Ja. Inte så bra säkerhet att de skjuter mot hans håll där han går. Hade det varit en jaktscen och Apachino är en älg så är det ju inte alls.
Nej, så du står ju i kulfånget i stort sett. Det ska du absolut inte göra. Men det är väl så med förvirring mitt i en eldstrid. Men jag tycker att det är bra att han har skyddsglasögon. Även om han kunde haft dem lite ljusare så han såg någonting.
Ja, det är sant.
Jag tycker hans badass karma försvinner för att han skjuter honom i ryggen. Det är väldigt... Det är lite
effektivt. De andra på sätt vill ha en eldstrid och han bara, nej, jag behöver bara gå framåt.
Det är väl lite badass då.
Men apropå kulfång så tycker jag att det är lite kul. Det är liksom på gränsen till humor, men också fint att det står en kille bakom liksom fönstret och ska skjuta honom. Och så börjar istället Gina, systern, skjuta... Och till slut så han står ju liksom i kulfånget. Han blir utsatt för eld, så till slut måste han gå in och skjuta henne för att få slut på det. Och det är liksom, det är nästan ett skämt.
Ja.
Men det är också liksom, det är väldigt genomtänkt.
Ja.
Alltså, jämfört med, nu ska man inte dra alla så här 80-tals actiongrejer över en kam, men det finns så mycket från den tiden när man bara ska skjuta OC i ett warehouse någonstans. Mm. Och här är nästan alla våldsscener genomtänkta. i utförandet och i stämningen och att det händer hela tiden någonting i det som gör det intressant.
Verkligen. Men jag har lite rolig trivia också som jag tänkte bränna
av.
Den här scenen när Tony och Elvira åker från car dealership och sätter sig i bilen så tar han på sig den där hatten.
Just det
visste inte Michelle Pfeiffer om att han skulle göra, så det var en riktig reaktion att hon började skratta.
Ja, den är gullig.
Och så lyckades hon improvisera ändå, så här, playtime's over, och sen så behöll de det i scenen.
Alltså
det
är väldigt kul. Jag kan fan tänka mig att det inte var inskrivet. Det var lite för charmigt.
Ja, exakt. Det är en av de här stunderna där han ler också.
Ja.
Det är inte karaktären, det är Al. Det är tydligen Al Pacino som började använda liksom slang cocaine yayo i filmen, och så behöll de bara det genom hela filmen. När han är såhär, chichi, grab the yayo. Jag vet inte var han fick det ifrån. Han hade pluggat lite kubanska accenter och sånt. Men han har tydligen improviserat fram det under den där motorsågscenen då.
För yayo är ju ett allmänt vedertaget ord för kokain.
Ja, och
numera.
Ja, numera är det ju verkligen det. Och jag vet inte huruvida det var det. Alltså, om han hade plockat upp det slanget eller om det myntades efter det vet jag inte.
Finns det några trivia på hans dialektträning?
Inte mer än att han adlibba yayo och använde Look at them pelicans fly som någon slags träning.
Jag hörde att han, för att den här märkliga hittepå kubanskan är ju allmänt omtalad. Men jag har också hört att han hade en kubansk dialektcoach.
Ja.
Det hade varit helt otroligt om man hittade en kuban med något talfel. Så man tänkte, sådär låter kuban.
Det var så roligt.
För det kom ju från ingenstans till, enligt kubanen då.
Nej. Men det kanske, eller så var det bara en kuban som bara, I'm gonna fuck with this production big time.
Jag fuckade mig på förra filmen. Så nu jävlar.
Det kanske är som bondkubanska. Det är ju ganska utsträckt land.
Ja,
liksom,
så.
Och bortom bergen så pratar de om riktig österrike-kubanska.
Ja, Oliver Stone fick 300 000 för att skriva screenplayet, och på den tiden så var det tydligen highest paid screenwriter ever.
Oj.
Det måste, han måste ha någon pull där.
Ja, men det måste betyda att han har gjort någonting innan. Det tar inte någon från gatan.
Nej, det brukar inte hända.
Mest av alla.
Nej. Och när den här filmen gick i Turkiet så hette den översatt The Sicilian.
Ja.
Men det finns ingen siciliansk person med i den här filmen.
Slarvigt Tyskland.
På turkiska kanske sicilianaren är liksom maffia.
Jag tror att det bara är det så här. Det är liksom,
det är bara ett vedertaget.
För de med Sicilien, det är typ så här.
Just det, är så fransk kyss eller något.
Ja, precis. I Sverige heter den turken.
Ja. Ja, men jag tror att det är lite typ så här. Det är liksom päron till farsa. Men det är någonting som är, du vet, så här. Gudfaden på semester. Eller gudfaden i Miami. Jag tror att det bara är så här. Det är Sicilien. Det är Sicilien. Det är gudfaden.
Det är Sicilien. He plays a Cuban. Okej, okay. Makes sense.
Killen som snortar för mycket.
Ja, gasen i botten. Skål i montagen.
Ja, det är väl den bästa.
Ja. Oh, tänk om alla Al Pacino skulle heta något med fadern.
Ja, ja, precis.
R-fadern.
R-fadern.
Blindfadern.
Men då nu, blindfadern.
En kvinnas doft. Ja.
Nej, åh!
Blindfadern är underbart.
Sicilianska blindstyret. Alltså, blindfilmen borde fokusera på något annat. Ja.
Ja, men det kanske är där. Jag ska spara en grej till Patreon också, men... jag kan tillägga att Brian De Palma tyckte så mycket om det här manuset att han hoppade av från att regissera Flashdance till att göra den här istället.
Ja.
Rätt eller fel, det vet jag inte.
Ja. Det känns som att bara om man tittar tillbaka på den här timmen vi har pratat nu, så är det ju inget snack om att så här, det blir ännu mer tydligt hur mycket av en Al Pacino liksom, föreställning det här är. För det är nästan det enda vi har pratat om.
Ja, och är det inte här det börjar? Är det inte lite här det börjar? Alltså han har inte gått all in. Alltså det är kvinnans doft som det verkligen pikar. Men det är här man börjar se det.
Ja, du menar att han har gått full Al Pacino?
Ja.
Hoppa över hajen Pacino liksom, eller?
Ja, men lite de här liksom... De här okontrollerade vredesutbrotten mitt i meningarna.
Jag tror att det här är definitivt när han kör full Al Pacino hela filmen. Ja. Vi fick antydningar i Gudfadern 2.
Mm, men de är väldigt sparsmakade.
In my home!
In my bedroom where my wife sleeps!
And when my children come to play.
When my children come to play with the toys. Men ja, visst. Men det
små, små... Ja. Ja, men här är det full, jag håller med dig.
Ja, det här liksom... Och han har ju själv sagt att det här är en av hans favoritroller. Så att det är väl här han bara fick vara sig själv äntligen.
Ja. Ja. Jag är väldigt svag för den andra när han gör Carlito Brigante.
Ja, Carlito's Way. Den
Carlito's
är
Way, den gillar jag verkligen.
Härlig, härlig. Sean Pender. Mm. Ja.
Ska vi, har vi något mer? Är det något mer ni vill ta upp?
Jag kan gå till frågan.
Jag kan också
gå till frågan. Mm. Ska vi börja med Ola då?
Ja, det kan
Scarface.
Vi göra.
Håller den?
Ja, det gör den. Nu när jag ser den, för låt oss säga att gissa att det är tredje gången eller något sånt, så tycker jag att den ibland känns lite lång.
Mm. Men
jag
tror det är 2,50.
Mm. Den är lång, men den är, alltså, när jag säger lång så menar jag nog långsam också. Att jag sitter ibland och väntar lite. Sådär. Men det är också för att jag vet vad som ska hända och jag kan scenerna och det är inte riktigt lika spännande att se. Men bortsett från det så tycker jag att den håller... Jag har redan sagt flera gånger att jag gillar våldscenerna, men jag gillar Al Pacino i den. Det är ett bra manus. Och det är också kul med hela den här, vad ska man säga, Miami Vice GTA-världen. Det är väldigt glassigt Miami. Man blir liksom, man förstår, det är inte min bag, men man förstår känslan av att det här är paradiset. Vi ska bara ha pengar så kan vi njuta av de här bilarna och tjejerna och stranden och så. Mm. Och säljer in det rätt fint ändå. Mm. Mm. Så ja. Mm. Mm.
Den håller. Ja. Fanny Agazzi, håller den?
Jag älskar Al Pacino, men alltså jag tycker inte att den håller. Faktiskt. Jag tycker att och det här är ju bara så som jag tycker. Jag vet att vi har lite duster ibland. Ja, men håller den om man ser den som en klassiker som den är. Jag förstår att det här är en klassiker och att det är jättemånga som tycker om den. Och det här med citaten och så. Så att jag menar, egentligen är det väl fånigt att den inte håller. Men bara för mitt egen nöjes skull tänker jag ge betyg. Och jag tycker nog inte att det här är en sån fröjdesam film att se. Jag tycker att det är för mycket att hålla på. Och det är för mycket ologiska humörsvängningar. Och jag förstår inte hur han klarar sig så långt. Och Al Pacino... kommer inte till sin rätta. Tycker jag inte. Men såklart. Det är många som gör någonting bra. Men den är också för långsam. Det behövs en ny Scarface. Tror jag. En till. Nu. 30-talet. Och så kokain. Och nu behövs den till.
Mm, med bitcoin kanske.
Ja.
Med bitcoin
gangster. Det låter perfekt. Ja. Fuck you. I don't need it anymore. Nej, du är redan ensam från början.
Ja. Erik Broström, håller den?
Ja, men det gör den. Jag tycker det är en liten pärla. Tänker nu att jag ska kunna tänka mig att steka i den där Manny och Gina-grejen. Jag tycker den är lite påklistrad med den här. Att han dödar honom och sådär. Jag tycker det är lite...
Det enda
onödigt.
Fina i den här filmen.
Ja,
typ.
Nej, men jag tycker inte såhär, jag köper inte. Jag tycker bara såhär... Korta ner, den är 2,50. Den hade kunnat varit 2,40. Det hade inte lidit av det.
Jag kan förstå vad du menar. Jag tycker att det är i alla fall välgjort som film när han är på diskoteket och ser henne med män och blir så här sjukligt svartsjuk liksom. Hur kameran följer och han ser en hand på rumpan. Och, alltså man fattar, alltså det är ju så främmande känsla för mig att vara så bevakande liksom. Man fattar liksom hans konstiga psyke där.
Nej, men det kan det få vara. Jag tycker bara att det är lite för... Det är nästan lite mellanstadiepjäs och så ihop det med att bästa vännen ska ha sex och så dödar han honom.
Det känns väldigt Shakespeare på något vis.
Ja, men jag...
Shakespeare och mellanstadie, det är ju
inte
sak.
Min favorit.
Men,
hela grejen med mamman är inte heller min favorit. Liksom. Mamman har sin rättrådiga utbrott om hur man ska vara hederlig. Där känns det plötsligt som en film från 1932 igen. Liksom.
Ja, men stekfamiljen, så ska jag säga. Men jag kan leva med att de är där och... Jag tycker att den är extremt underhållande att titta på. Jag tycker att den håller.
Mm. Jag säger att den håller också. Det finns ju problem med den här filmen. Men den är fan... Det är ett solitt arbete. Alltså hela... liksom från scen 1, från scenen i flyktinglägret under en motorväg mitt i stan. Alltså det är bara en casten och jag menar bara så solitt hantverk, och sen är det en bra story, sen blev den ikonisk också. Hur mycket så här, mycket man ifrågasätter den, så kommer man inte undan att så här, fan, nej, den håller fan. Det är inte bara för att den har blivit ikonisk och så här, en popkulturell liksom, någon sorts milstolpe för kids. Det är en bra film. Trots en massa saker.
Jag tycker lite så här, den här känslan, för jag tänker inte på alla så här gangsters man ser på tv som har den här på väggen i sitt rum, till exempel. Och då tänker man lite så här, det där är lite som att man vill bli kriminell för att man har sett Lilja Forever och bara pimp i Europa. Hur verkar det? Verkar jävligt kul, verkar jävligt fett.
Tänk att du skulle säga att man vill bli prostituerad för att man sett
Lilja filmen Lilja Forever. Varför inte? Verkar vara ett redigt liv. Vadå?
Det faller på det dåliga vädret. Alltså Miami har ju ändå bra väder.
Ja, okej, man vill ha bra väder. Men då kan man fan köpa ett vykort och sätta upp.
Scarface i Sverige, fy fan.
Ja, nej, precis. Det går inte.
Nej, jag tycker den här den är för mörk. Det är för mycket verklighet.
Trots
det
fina vädret.
Ja! Det är mörkret i Al Pacino, för fan. Ja.
Hör ni, vi ska ha en, men vi säger att den håller. Den håller. Det är 3-1.
Den håller.
Oväntat att killarna tyckte det. Det är killarnas
killfilm.
Det är killarnas killfilm. Det är det.
Nej, det är mörkrets mörkfilm. Här är muntiökar.
Ja. Nu ska vi se.
Vi
har en film för nästa vecka också.
Ja, vi muntrar upp oss lite med Hitlers undergången.
Just det. Vi nämnde ju aldrig att
det var en vecka. Det är som en månad att se. Ja.
Nej, men för just anledningen till att vi såg den här just nu var ju för att vi ville ha någon typ av Putin-film.
Ja.
Och så här, Hitler-film kändes lite väl on the nose. Så vi tar någon så här,
vi mjukar upp med Scarface, lite flyktingström.
Någon så här någon fögs uppgång och fall som oundvikligen Putin är. Och jag tycker att det var ett bra val.
Ja.
Det var Olas förslag att köra Scarface som parallell till Putins jävla sjuka skräckvälde.
Och nu kör vi undergången med förhoppning om hur det kommer gå för Putin.
Ja, precis. Ja. Precis. Akt 3.
Ja. Akt 3. Vi skippar akt 2, det känns bara jobbigt.
Ja. Vi ska köra eftersnack också. Ska vi prata om bäst klädda? Vi ska ha en backstory, vi ska ha
Arnold.
Vi ska kasta Arnold
och Sune Mangs.
Kanske Sune Mangs också.
Ja.
Vi säger tack för den här gången. Vi hörs bakom betalväggen. Jag har varit Martin Sonneby, du har varit Erik Broström, du har varit Fanny Gatsi, du har varit Ola Aurell. Hej då.
Hej då.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.